Så. Isak Spjut heter jag alltså. Björn presenterar mig. Det känns lite extra kul att vara här och få predika eftersom det inte är första gången. Jag var här kanske några, jag vet att folkhögskolan, ja ni gick ju inte då. De hade redan slutat, det var slutet på vårterminen. Men några av er kanske var här och hörde mig i början av sommaren kanske jag ska säga då. Så det känns lite extra kul att vara här igen, att man fick det förtroendet. Men jag har en liten misstanke om att det kan inte hela sanningen varför Björn bjöd in mig att predika just idag. Och jag ska demonstrera det här med en liten berättelse. Rowan Atkinson, han som spelar Mr. Bean, och nu kanske ni är för unga för det här, jag vet inte. Det kan vara så jobbigt. Det finns en sketch som han har gjort, alltså inte som Mr. Bean då, men när han ska illustrera lite så här Shakespeare-teater. Och en av de här scenerna då ska han liksom spela budbäraren. Det är väldigt viktigt i Shakespeare. Budbäraren som kommer med nyheter till kungen. Och så demonstrerar han liksom hur de där ser lite olika ut beroende på vad det är för budskap budbäraren kommer med. Så först kommer liksom de goda nyheterna. Det är trumpetfanfarer och Rowan Atkinson kommer liksom in, spänner ut bröstet och liksom rullar ut rullen och högt liksom kundgör den fantastiska nyheten. Sen kommer de dåliga nyheterna. Det är en liten falsk, tyst, avtonande trumpetfanfar. Han liksom smyger in och liksom lite försiktigt rullar upp och berättar. Och så smiter han ut igen. Sen är de direkt katastrofala nyheterna. När han liksom bara smyger in bakom tronen och släpper ner den och springer direkt. Liksom. Kungen får läsa själv. Och den sista är när budbäraren kommer och tror att han har goda nyheter. En fantastisk trumpetfanfar. Han rullar upp och så sitter han där i klistret när han inser att det här kommer kungen inte gilla. Det är ju domsöndag idag. Man känner ju lite så här efter den här glädjechocken i inledningen med kören och filmen och sången så här. Att det är lite som den här glada budbäraren som tror att man kommer upp med ett fantastiskt budskap och så är det inte så goda nyheter. Det är domsöndag och det kan ju uppfattas som lite tungt. Vi ska prata om domen. Är det goda nyheter eller vad är det? Och som predikant så vill man ju helst bara prata om glada och goda saker så att folk ska tycka om en. Men nu har Björn kallat in mig här. Så det är min misstanke om varför jag är här nu. Får jag ta smällen? Ja. Bibeltexten som vi ska läsa idag, den kan uppfattas som ganska tung och tuff, dömande. Och jag vet inte, det är ju en av de här, ja men som sagt, det är lite jobbigt att predika sånt. Och jag ska komma ut så här direkt i början och säga att jag kommer inte klara av att predika den här texten för er. Utan jag predikar den här texten för mig själv, mot mig själv. Och så tänker jag så här, jag bjuder in er i min brottningskamp med den här texten, med mitt eget liv. Jag ska inte säga förhoppningsvis, men troligtvis så kommer några av er att känna igen er i en del av min brottningskamp. Ni kanske kommer känna igen er i olika delar eller i allt. Men jag tänker så här, jag lämnar upp till er att ta åt er av vad ni känner igen er i. Så predikar jag åt mig själv istället. Och texten då, nu är alla nyfikna, vilken fruktansvärd text är det vi ska prata om. Ja, men det är inte, den är ganska bra egentligen, men den är tuff. Texten är från Matteus evangeliet kapitel 5, vers 31-46. Och nu har jag inte gjort någon snygg powerpoint, så de av er som har biblar har en fördel nu. Att det är Matteus kapitel 25, vers 31-46. Och de andra av er, ni får lyssna. Det är ett stycke så att ni får hänga med ett tag. Där står det så här. Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kom de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och ta hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. En av Luthers stora knäckpunkter en gång i tiden, det var det här med tron allenast. Det är bara Guds nåd som räddar oss. Det har ingenting med våra gärningar, vad vi kan prestera eller vad vi kan göra. Ingen av oss kan förtjäna Guds nåd. Därför ogillade Luther skarpt Jakobsbrevet. Han kallade det för en halmepistel. Han menar att det skulle brinna på domens dag. För att i Jakobsbrevet så står det att tron utan gärningar är död. Och det fick han liksom inte ihop. Ibland kan jag undra om Luther överhuvudtaget läste Matteus evangeliet. För jag tänker att Jakobsbrevet är ju ingenting mot den här texten i Matteus. Och faktum är att om vi bara hade haft Matteus evangeliet och ingenting annat av Nya testamentet. Alltså man kan ju fråga sig om vi överhuvudtaget hade pratat om nåd i våra kyrkor. Eller åtminstone tror jag inte att vi skulle ha gjort det på det sättet som vi gör nu. I Matteus evangeliet så är det den här texten som i princip är den enda som talar om vem som kommer hamna var eller vilket underlag Gud har när han dömer oss. En text som säger: vad har ni gjort, vad har ni inte gjort? Och nu vet jag liksom inte vad ni är vana vid för någon typ av bibelläsning, om ni är präglade av Luther eller så. Men om man är det så blir den här texten ju jättejobbig. När jag läser den här texten så upptäcker jag massa dunkla och mörka känslor och reaktioner i mig själv. Å ena sidan så upptäcker jag ett väldigt, vad ska jag säga, ett dåligt samvete. Men jag tänker att jag gör inte alls så mycket som jag borde eller kan för de som är utsatta. Och liksom läser jag den här texten så drabbas jag nästan den här känslan av att det är kört. Jag klarar ingenting. Jag är på det hela taget ganska värdelös och Gud tycker nog egentligen inte om mig. Så kan man gå ner sig i ett väldigt mörker och så. Å andra sidan så upptäcker jag också i mig själv att jag väldigt gärna bortförklarar den här och liknande texter som talar om vad mina gärningar betyder. Alltså på något sätt så är det som att jag upptäcker att jag tycker att budskapet är för utmanande eller för jobbigt. Och så börjar man, och jag med, när man är pastor och så och läser ganska mycket bibel, så är det ju väldigt lätt, man börjar ställa liksom den här, ja, men man kan ställa mot andra bibeltexter och så där försöker man passa in den i ett större sammanhang och så liksom lyckas man neutralisera eller avväpna udden i en sån här text tills man nästan till slut kan låtsas som att den överhuvudtaget inte finns. Och det är ganska skönt. Det intressanta med liksom båda de här känslorna eller ytterligheterna är att ingen av dem hjälper mig egentligen. Åtminstone inte mötet med den här texten. Båda liksom på sina olika sätt förlamar mig. Och ingen av dem får mig liksom att ta tag i situationen. Antingen så gräver man liksom ner sig och gömmer sig under sin huvudkudde och tänker att det ändå är kört så det, jag behöver inte göra någonting. Eller tänker man att det var nog inte så viktigt ändå. Jag behöver inte göra någonting. Och så är liksom hela udden i den här texten borta. Så fast den här är liksom på något sätt en jobbig text för mig, tänker jag att jag måste ändå ta tag i den här texten liksom på något sätt. Den måste ha någon betydelse för mig. Det finns någon udd i den här. Men vad gör man med den då? Liksom? Hur ska man kunna förhålla sig på ett sunt sätt till en sån här text? Och då tänker jag så här, att en fråga som man behöver ställa sig till den här texten, det är, vem riktar sig egentligen den här texten till? Eller om jag uttrycker så här, vem är den här texten till för? Jag har ganska mycket. Alltså i ett svenskt perspektiv så kanske jag inte är så rik. Men jag har så jag klarar mig. Och lite till. För mig så blir det ett ganska utsatt möte när jag kommer in för den här texten. Jag har möjligheter, jag har någonting. Har jag gett eller har jag inte gett? Om man vänder på steken och liksom tänker att jag inte har något. Jag är den som är hungrig, törstig, hemlös, sjuk, i fängelse och så vidare. Vad händer med den här texten då? Alltså från det perspektivet så tänker jag att det är en ganska hoppfull text. Att Jesus faktiskt bryr sig om min situation. Att han är intresserad av vad som händer med mig. Man skulle, alltså bokstavligt talat, att den är oändligt viktig för Gud. Alltså att den faktiskt har betydelse för evigheten, min situation här och nu. Och på ett sätt, alltså jag kan ju tycka så här att det är ganska frustrerande när man går igenom den här listan med saker. Alltså problemen i den här texten. Hunger, törst, saknar kläder, saknar hem, sjukdom, fängelsestraff. Det är alla de problem som vi fortfarande har i vår tid 2000 år senare. Fortfarande i vårt moderna, välutvecklade land med alla våra sociala skyddsnät så har vi fortfarande de här problemen. Och går man ut i ett globalt eller världsvitt problem så är ju alltså de här problemen enorma. Alltså på något sätt i mötet med den här texten, så fastän jag tycker det är jobbigt personligen, så måste jag ju erkänna att vi behöver Jesus mer än någonsin. Och den här texten är inte oviktig. Tvärtom så är den extremt viktig. Och om man då vänder på det. Skulle jag vara okej med att Jesus bara lät alla orättvisor i världen vara? Att han skulle vara ointresserad av det? Att han inte skulle göra någonting åt att vissa har mer och andra har mindre och att vissa skor sig på andra? Det skulle ju inte jag tycka var okej. Den guden skulle inte jag vilja tillbe. Den guden skulle inte jag vilja leva med i evighet. En orättvis gud. Så problemet är ju liksom inte den här texten i sig, utan problemet är ju att jag upptäcker att jag ofta står på fel sida, lite för ofta står på fel sida i den här orättvisa balansen. Och någonstans tänker jag så här, att den här utmaningen drabbar hela mitt liv. Alltså att den utmanar min efterföljelse. Det är ju ett Det är ju verkligen ett kristianesiskt ord. Alltså efterföljelse, helgelsen. Att jag inte bara kommer till tro utan att jag får leva i tro och få följa Gud i vardagen varje dag. Men jag tänker i... Jag vet inte som sagt var ni kommer ifrån. Men det, efterföljelse kan så lätt bli ett extra val i våra liv. Alltså som en slags bonus eller ett bonuserbjudande som man kan lägga till. Det är som en liten söt efterrätt som kommer liksom efter nådens huvudrätt. Man behöver den inte egentligen, men den är liksom god. Sådär. En bonus. Alltså på något sätt, Jesus räddar oss helt utan att det vi gör spelar någon roll. Så då spelar ju det vi sen gör ingen roll. Och för mig blir det också väldigt futtig räddning. Alltså är det okej att Gud lämnar hela världen som den är? Alltså man kan också fråga, är jag okej med att Gud lämnar mig som jag är? Att han helt plötsligt kommer på att, nej men Isak, det gör inte så mycket. Det var inte så farligt det där du höll på med. Det är okej. Jag fixar det. Du behöver inte göra någonting. Lägg dig tillbaka och vila så tar jag hand om det här. Alltså om man ska vara lite kritisk och spetsa till det så kan jag nästan känna det som att den här Guds räddning ibland när vi pratar om det nästan kan bli som en illusion eller ett skenverk. Alltså det händer egentligen ingenting. Det ser ut som det händer någonting men egentligen så är det samma som det alltid har varit. Och någonstans är jag ju inte okej med det heller. Alltså jag är ju inte nöjd med det. Det räcker ju inte. Alltså någonstans så kräver jag ju ändå av Gud att han ska förändra mig. Att jag får bli förändrad. Så någonstans då, den här texten. Jag behöver den på ett personligt plan. För jag är inte nöjd. Jag är inte nöjd med det jag ser. Jag behöver någonting mer. Och jag behöver den här texten för världens skull. För när jag ser på världen är jag inte heller nöjd. Det räcker inte det jag ser. Men någonstans då, tillbaks till grundfrågan. Vad ska man göra med den här texten? Så att jag inte liksom antingen förlamas av skräcken. Eller förlamas av min liksom min bortförklaring utan att den här texten faktiskt kan bli en befrielse i mitt liv och att jag kan få se att den leder till någon slags förändring i mig och i min värld runt omkring. Då tar jag er vidare liksom på mitt möte med den här texten. Jag vet inte om någon känner till Magnus Malm. Han är ju lite känd i frikyrkliga sammanhang och har skrivit en hel del böcker och sådär. Och en gång, eller enda gång jag träffat honom så pratade han med mig om högmod. Jag vet inte varför han valde att prata just med det om mig. Men och då sa han en intressant sak som jag inte hört någon annan säga. Han sa så här att högmodet, det är inte bara att tycka att man är bäst. Det är att tycka, alltså att uttrycka sig i ytterligheterna, i det extrema. Det kan vara att säga att man är bäst. Men det kan också vara att säga att man är sämst. Men man kan inte klara av den här gradskalan. Att jag är helt okej eller det finns vissa problem. Där jag är bäst eller jag är sämst. Man håller sig alltid till extremerna. Och någonstans, jag vet inte, men någonstans tänker jag att den här, mitt problem med den här texten, det dåliga samvetet eller bortförklaringen, alltså det är någon typ av högmod som ligger där bakom i mitt liv. Alltså det här som antingen säger att nej, jag är sämst. Jag klarar inte av någonting. I mötet med den här texten så blir det uppenbart. Jag är sämst. Det är bara att ge upp. Det spelar ingen roll. Det är ett högmod. Lika väl som mötet med texten där jag säger att nej, men det spelar ingen roll. Jag står över den här texten. Jag kan nog bortförklara den här. Lika väl som att det är också ett uttryck för högmod. Hur går man vidare då bortom det här högmodet? Jag tycker det är intressant att ställa sig frågan om vart är Jesus i den här texten? Alltså på det mest uppenbara planet så är Jesus den som sitter på tronen och som dömer oss. Men han är ju också, det säger han ju själv. Vilket i sig förvånar och överraskar människorna där. Men han är ju också den svage i berättelsen. Han är den utsatte. Han finns där i deras situation. Alltså här och nu. Han finns här och nu i vår tid, i de svaga och utsatta. Nu vet jag att ni kanske inte är så cyniska. Jag är lite cynisk ibland. Om man tar den där bilden och lägger ihop den, då kan man ju lätt få bilden av en diktator som dessutom skickar ut massa spioner för att ha koll på oss, vart vi än befinner oss. För att verkligen se till att ha koll på vad vi gör. Och så går man liksom där, och varje gång man ser någon som verkar svag och utsatt så måste man nästan ta en omväg. För man tänker så här, det kanske är Jesus. Han kanske ser mig om jag inte gör någonting. Och så går man så långt bort som möjligt. Men det finns, jag tänker att Jesus är på ett tredje ställe i den här texten. Alltså inte bara på tronen, inte bara i den svage. Utan att han också är i oss. Att Guds, att Jesu ande bor i oss. Det står liksom inte tydligt i den här texten, men det finns ju massa andra texter som talar om det. Och någonstans tänker jag att botemedlet mot mitt högmod ytterst sett måste handla om just insikten av att jag faktiskt inte klarar av det här. Att jag behöver Guds hjälp. Att jag faktiskt ber om det. Och någonstans tänker jag så där att i den där domsscenen, visst, det handlar om vad de har gjort och inte har gjort, men kan frågan ytterst sett egentligen handla om vad har jag tillåtit Gud att göra genom mitt liv, eller vad har jag hindrat Gud från att göra i mitt liv? Jag vet inte om ni känner att vi börjar landa någonstans. Jag har en nivå kvar i den här predikan. Eller i mitt, jag ser det som någon slags nedstigning i mitt inre mot mörkare och mörkare plan. Nu har vi kommit ner till det mörkaste planet i mitt inre i mötet med den här texten. Bortom till och med den här högmodet. För allra längst ner liksom i skuggorna och i mörkret och i dunklet, när jag har skalat bort allt det här jag pratat om, då till slut hittar jag någonting ännu mörkare. Det är en djup egoism som ligger där och gror. Jag ska läsa en andra bibeltext för att förklara vad jag menar med det. Och det här är också från Matteus evangeliet. Och det här är så viktigt att Jesus faktiskt säger här på två ställen i Matteus evangeliet. Men jag tar det ena av dem. Och då är vi i Matteus evangeliet kapitel 16, vers 24-27. Så Matteus 16 och 24. Matteus 16 och 24 så står det så här. Ska jag försöka inte tappa micken också. Sen sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv med? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Alltså, varför blir den här texten om domen så fruktansvärt jobbig för mig? Alltså, på något sätt så är det ju för att ytterst sett så är jag mer intresserad av att rädda mig själv, av att rädda mitt eget liv, än vad jag är av att Gud ska rädda världen. Jag är mer intresserad av att rädda mitt eget liv än vad jag är att Gud ska rädda världen. Och även om Gud vill rädda mitt liv, alltså det vet jag ju, Gud vill rädda mitt liv, men det är liksom fel fråga till rätt svar. Alltså på något sätt så är det ju som att söka efter det eviga livet på fel ställe. Eller det är till och med så att jag söker efter det eviga livet på ett ställe som direkt motarbetar det målet som jag vill uppnå. Mötet med den här texten blir så otroligt jobbigt För att jag inser att jag kan stå på spel, inte bara världen. Om vi går ner för landning och tar en avslutning här då. Jag tänker så här att botemedlet mot högmodet, mitt högmod, det är att på något sätt ödmjuka mig inför Gud. Att erkänna att jag behöver hans hjälp. Och att faktiskt be om det. Be Gud om att hjälpa mig. Botemedlet mot min egoism. Det är något väldigt liknande. Men jag tänker att det är att be Gud om hans kärlek. Be om Gud att ge sin kärlek till mig. Att på något sätt liksom inte bara ge mig förmågan att göra det som är rätt, utan att faktiskt ge mig viljan att göra det som är rätt. Att låta mig drabbas av den kärleken som Gud själv bär till världen, som är så stark att man faktiskt klarar av att se bortom sig själv, att släppa sin egoism, för att man så djupt och innerligt längtar efter att få upprätta en annan människas liv. Att Gud faktiskt kliver in i våra hjärtan och förändrar dem inifrån. Så jag tänker då att om du känner igen dig i min berättelse här, i min berättelse om mötet med den här texten, om du känner igen dig i kampen, om du känner igen dig i högmodet eller i egoismen, om du känner igen dig att du är en av dem som har mycket och som undrar vad man ska göra med det, då vill jag avsluta den här predikan med att be. Om du vill så får du gärna be med mig. Och så ber vi Gud om hjälp och vi ber Gud om kärlek i våra liv. Ja, Gud, tack för att du älskar oss bortom ord, bortom allt. Tack Herre för att den kärleken är verksam i våra liv. Och vi ber nu bara Herre att du skulle komma med mer av din heliga ande, med mer av din kärlek in i våra hjärtan. Ta den platsen som du förtjänar och förändra oss inifrån med din värme och ditt ljus. Jesus, tack för att du är den som sitter på tronen. Att du är högst och störst och mäktigast i världen. Tack för att vi inte behöver frukta det, utan att du är en god och rättvis härskare. Och jag ber bara om hjälp att bekämpa vårt högmod. Ge oss kraften att våga och orka följa dig i vardagen. Att få bli lite mer lika dig i våra liv. Hjälp oss att få våga se behov som finns runt om oss. Men också om kraften och möjligheten att faktiskt få vara din utsträckta hand och göra någonting åt det. Och ytterst sett Herre, så ber vi om, kom tillbaks. Kom med din makt och din härlighet med dina änglar och upprätta den här världen. Gör slut på all ondska, gör slut på allt lidande. Och för oss till din evighet och ditt rike. Amen.